Slut med statliga pengar för organisationer som jobbar för konsumenternas intressen. Hur påverkar det oss som kunder?
Näringslivet kommer att få ett större inflytande, vilket kommer att missgynna svenska konsumenter.
Och senare i programmet, Tesla tystar köpare som anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden. De väljer att göra upp med kunderna och få dem att skriva på sekretessavtal. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg. De kallar sig konsumenternas vakthund och syns ofta i media när de lyfter frågor såsom giftig kläder, problem med konsumtionslån och distansköp och när de granskar bankernas produkter. Men nu hotas Sveriges konsumenters arbete. Vid årsskiftet drog regeringen in de statliga anslagen till dem och andra konsumentorganisationer. Sveriges konsumenter förlorar nästan halva sin budget. Ett hårt slag mot såväl organisationen som landets konsumenter, enligt generalsekreteraren Johanna Hållén.
Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt. Det kommer att bli en stor obalans på marknaden i och med att vi inte finns med. Näringslivet kommer att få ett större inflytande, vilket kommer att missgynna svenska konsumenter.
På Sveriges konsumenters kontor här i Hammarby Sjöstad i Stockholm har 5 medarbetare redan fått gå.
Den här luntan ska jag svara på imorgon.
Och om de inte får tillbaka statsstödet på omkring 5 miljoner kronor per år så kommer det slå ännu hårdare mot verksamheten, säger Johanna Hållén.
Vi kommer inte kunna göra granskningar på samma sätt som vi har gjort tidigare. Vi kommer inte kunna medverka i utredningar. Vi kommer inte att kunna svara på remisser i den omfattning som vi har gjort tidigare.
De 9 som jobbar kvar här arbetar bland annat med konsumentvägledning och granskningar av olika branscher och företag. Något som ofta får genomslag i media.
Digitala tjänster använder fula knep för att kunder inte ska se upp sina prenumerationer. Det menar organisationen Sveriges konsumenter.
Temu, den otroligt billiga shoppingjätten, anmäls nu av flera konsumentorganisationer i Europa.
Krympflation, eller shrinkflation som det också kallas, är ett knep som blir allt vanligare hos företagen. Vi hör Jan Berthoft på Sveriges konsumenter.
Om syftet bara är att liksom smyghöja priset, då kan jag tycka att det är ohederligt.
En stor del av jobbet är också att påverka politiker och myndigheter i såväl EU som Sverige.
En viktig del i vårt arbete är ju att påverka lagstiftningen. Och vi är ofta representerade i olika utredningar, i insynsråd, i Allmänna reklamationsnämndens nämnder.
De här utredningarna är en viktig men kanske inte så synlig del av demokratin. Det är där politikernas vilja omvandlas till konkreta lagförslag. Som exempel lyfter Johanna Hållén en utredning som presenterades förra året som var tänkt att komma åt problemet med överskuldsättning som orsakats av bland annat konsumtionslån.
När det gäller utredningen om riskfylld kreditgivning så var vi med i utredningen som tog fram betänkandet. Och vi drev frågor som vi fick gehör för. Regeringen presenterade i höstas ett sänkt räntetak för konsumtionslån. Och det är vi väldigt glada över att vi fick igenom det, från 40% till 20%.
Sveriges konsumenter var den enda rena konsumentorganisationen som lämnade en remiss. Tittar man på listan över remisser från näringslivet var den desto längre. Över 20 snabblåneföretag, konsumentlånstjänster, spelbolag och andra branschföreträdare lämnade synpunkter på lagförslagen.
Det är ju inte ett jämbördigt förhållande alls. Konsumentperspektivet behövs ju verkligen för att inte näringslivets intressen ska ta över helt och hållet.
Om inte ni hade medverkat, hade det funnits någon annan part då som drev de här frågorna?
Inte vad jag kan se, eftersom vi faktiskt var den enda organisationen som representerade ett brett konsumentintresse i den här utredningen.
Ni har ju betald personal som utför det här arbetet. Skulle det inte kunna gå att sköta helt ideellt?
Jag tror inte det, eftersom det krävs så pass mycket kunskap och erfarenhet för att kunna driva konsumentfrågor.
Ja, ni är en intresseorganisation som driver olika politiska frågor. Och det kan ju finnas de som inte håller med er. Varför ska de då vara med och betala via skattesedeln?
Vi representerar ett brett konsumentintresse. Vårt mål är att konsumenter ska bli medvetna, att det ska finnas ett starkt konsumentskydd. Och det tror jag att de flesta konsumenter i Sverige ser ett värde i, att vi finns där som en liten vakthund för att skydda konsumenter.
Nu har organisationen blivit av med ungefär 40% av budgeten. Av de andra 60 är en stor del projektpengar från exempelvis EU. Sveriges konsumenter är en paraplyorganisation där pensionärsföreningarna, LO, Äkta Vara och Funktionsrätt Sverige är några av de 40 medlemsorganisationerna, och de bidrar också med några procent. Johanna Holén säger att de kämpar för att öka den alternativa finansieringen nu när de blivit av med statsstödet, men att det är svårt.
Det krävs resurser, och för att vi ska kunna bevara vårt oberoende och vår självständighet så behövs ett statligt stöd. Vi kan ju inte ta emot bidrag ifrån företag till exempel. Det skulle verkligen hota vår självständighet och misstänkliggöra de granskningar som vi gör till exempel.
Vad vill ni se från regeringen nu?
Vi har skrivit ett brev till finansminister Elisabeth Svantesson, och där begär vi att hon i vår ändringsbudgeten ska satsa 5 miljoner kronor på Sveriges konsumenter.
Det säger Sveriges konsumenters generalsekreterare Johanna Holén, reporter Erik Järén. Vi har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som har avböjt medverkan. Vi har också sökt civilminister Erik Slottner som har ansvar för konsumentfrågor. Och trots att vi har erbjudit honom flera datum att medverka i programmet har han valt att inte komma hit. Någon som däremot kom hit är Per Bolund, miljöpartist och tidigare konsumentminister, som skrivit en debattartikel i det här ämnet. Igår så träffade jag honom och jag frågade honom varför han tycker att det är viktigt att anslaget till Sveriges konsumenter inte dras in.
Ja, det är ju för att vi har en mer komplicerad och komplex konsumentvärld än någonsin. Var femte svensk köpte från Temu och Shein inför julhandeln kinesiska företag som har visat sig leverera produkter som kan vara direkt farliga. Närmare en halv miljon människor är nu hos Kronofogden och har problem med att betala sina skulder. Och då behöver ju vi konsumenter allt stöd vi kan få, och regeringen drar då in stödet till den breda konsumentorganisationen i Sverige. Det tycker jag är väldigt skadligt.
Det är inte bara Sveriges konsumenter som drabbas av neddragningarna, utan också andra mindre konsumentorganisationer. Nu när regeringen drar in de här anslagen, vad går förlorat då menar du?
Ja, men det är ju många saker. Dels så är det ju att ha en spetsig kommunikation, att vara järva på ett sätt som en myndighet till exempel inte kan, och som kan också tränga igenom det här bruset som vi konsumenter hela tiden genomströmmas av. Helt enkelt få oss att lyssna och höra på risker som finns och hur vi kan agera på ett bra sätt för oss själva och för världen som konsumenter.
Hur kommer vi som konsumenter märka av det här då?
Ja, men det kommer bli svårare att vara konsument. Det är ju, regeringen gör det ju att lägga över hela bördan att förstå alla de här komplexa marknaderna, förstå de erbjudanden som vi översköljs med. Köp nu, betala senare, och all den reklamen som väller över oss. Och där står vi ensamma. Vi behöver ju stöd från många olika håll, många plattformar, men inte minst då från civilsamhället, Organisationssverige. Och det är ju många andra länder som har väldigt starka konsumentrörelser.
Vi kommer tillbaka till det. Idag så finansierar Sveriges konsumenter till största del 60% genom projektpengar från bland annat EU. Kan man inte tänka sig att de skulle kunna söka finansiering även från andra håll?
Där är det ju viktigt att man också ger en långsiktighet och en trygg plattform som man kan agera utifrån. Som vi hörde i inslaget så är det ju här väldigt komplexa områden. Det krävs att man har tid att sätta sig in och lära sig områdena för att sedan kunna hjälpa och vägleda andra. Och när jag satt i regeringen så gjorde vi ju tvärtom. Då höjde vi anslagen till konsumentorganisationerna just för att deras röst är så otroligt viktig och deras arbete behövs för att hjälpa oss konsumenter att fatta kloka beslut.
Johanna Olén, hon säger inslaget att de kommer att behöva dra ner på egna granskningar, inte kunna svara på remisser och inte medverka i utredningar på samma sätt som tidigare. Vem tänker du ska göra det här jobbet nu?
Ja, jag är orolig över att det inte kommer att göras alls. Och inte minst tänker jag ju på arbetet på EU-nivå. Väldigt mycket av konsumentreglerna görs ju på EU-nivå på grund av att vi har en gemensam inre marknad. Och där behövs det i allra högsta grad en representant för oss svenska konsumenter som kan göra vår röst hörd på EU-nivån. Och den är jag rädd för att kommer att tystna.
Vi ville som sagt ställa de här frågorna även till nuvarande minister på området Erik Slottner, men han har alltså tackat nej. Vi har istället fått ett skriftligt svar och ministern skriver bland annat att det har varit en viktig prioritering för regeringen att se till att Allmänna reklamationsnämnden, alltså ARN, kan fatta beslut i rimlig tid. Det här eftersom antalet ärenden till ARN har ökat kraftigt de senaste åren. Och den här prioriteringen har Erik Slottner även tagit upp tidigare, till exempel i ett skriftligt svar till ledamöter i riksdagen. Och så här svarade han då.
Regeringen ser det därför som nödvändigt att nämnden får en permanent förstärkning för att klara av att fatta beslut i rimlig tid med hänsyn till de krav som EU ställer på tidsfrister för prövningen. Men också för att konsumenterna inte ska behöva vänta i onödan på beslut som kan ha stor betydelse för den enskildes ekonomi.
Erik Slottner menar här att regeringen rättar munnen efter matsäcken och satsar de pengar som finns i budgeten för att prioritera ARNs arbete. Är det inte viktigare att konsumenter som hamnat i trubbel slipper att vänta på att sina ärenden blir prövade än att Sveriges konsumenter får fortsatt anslag?
Jag tycker att båda är i allra högsta grad viktiga och det är ju så. Alla regeringar sedan åtminstone 35 år tillbaka har sett på det att man måste faktiskt finansiera både Allmänna reklamationsnämnden och konsumentorganisationerna för att hjälpa konsumenter. När vi konsumenter vänder oss till ARN så har ju redan skadan skett. Då har vi redan utsatts för dålig konsumtionsmiljö så att säga. Vi behöver ju också ha förebyggande arbete som hjälper oss att inte behöva hamna där. Och det kan ju inte ARN göra.
Civilminister Erik Slottner skriver dessutom i sitt svar till oss att regeringen också tagit flera initiativ på konsumentområdet, bland annat genom nya uppdrag till Konsumentverket. Per Bolund, är det inte rimligt då att det är myndigheter som Konsumentverket och ARN som värnar konsumenternas intressen?
De har en otroligt viktig roll att fylla, absolut. Men det finns saker som en myndighet inte kan göra, till exempel granska myndighetens arbete med konsumentskydd och konsumentvägledning, som ju en fristående organisation kan göra. Och en fristående organisation som Sveriges konsumenter kan ju också våga ha lite högre tonläge mot branscher som inte sköter sig än vad en myndighet kan göra. Och det vet jag behövs i allra högsta grad, för tyvärr så har vi för många aktörer som inte sköter sig på konsumentmarknaderna idag.
Du var inne på det här med EU tidigare och här kommer ju Konsumentverket få en viktigare roll framåt enligt ministern. Vad säger du om det?
Ja, de kommer att ha en viktig roll, men EU har ju också varit väldigt tydliga med att de vill ha bollplank på nationell nivå direkt från konsumenterna via konsumentorganisationer. Och det finns i väldigt många andra EU-länder starka konsumentorganisationer som också kan göra sin röst hörd i EU-processen. Och nu kommer Sverige, tror jag, bli utan en sån stark röst och då kommer vi inte heller kunna påverka på samma sätt hur EU-reglerna utformas. Och om det är saker som är specifika för Sverige så kommer de inte komma in i processen, vilket ju är väldigt, väldigt olyckligt.
Men är det rimligt att en konsumentorganisation ska finansieras med skattebetalarnas pengar, så som den har gjort i 30 år?
Ja, man kan ju konstatera att både borgerliga regeringar och rödgröna regeringar har sett att det här är ett viktigt stöd. Vi har en grundläggande princip om att civilsamhället är en väldigt viktig aktör i Sverige för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Och då är det också rimligt att staten lägger pengar för att stödja deras verksamhet. De gör oss medborgare en väldigt stor tjänst och då tror jag att vi är många som tycker att det är värt att betala för den tjänsten.
Du nämnde själv andra europeiska länder. Norge och Danmark och flera andra länder i Europa satsar på konsumentfrågor genom att ge konsumentorganisationer betydligt större anslag än vad svenska organisationer får. Och nu drar man alltså in svenska stödet helt. Vad skickar det för signaler till svenska konsumenter, tänker du?
Ja, jag känner ju att jag får signalen att jag står ensam i de här otroligt svåra avgörandena. Vi behöver ju konsumera varje dag för att vi ska fungera i det här samhället. Men det är svårare än någonsin att vara konsument och att känna att man gör rätt för sin egen ekonomi men också för att bidra till en bra samhällsutveckling. Där förtjänar ju vi konsumenter att få så mycket stöd som vi överhuvudtaget kan få. Och att då i det läget dra undan pengarna och försämra det stödet, då tycker jag att man lämnar konsumenterna övergivna. Och man kan inte bara lita till att marknadskrafterna kommer att lösa det här. Utan
men jag menar, stödet från ARN då och Konsumentverket, räcker inte det?
Nej, det skulle jag säga. De är otroligt viktiga. Jag var ju med och tog initiativ också till att Konsumentverket startade Hallå konsument och har en informationsavdelning för att hjälpa konsumenter. Men vi behöver också ha civilsamhällesaktörer som kan vara ute och besöka skolor, vara ute och vara aktiva, förebyggande. Se till så att vi konsumenter står så väl rustade som det bara går i den här otroligt svåra konsumentmiljön. Och nu står vi tyvärr ännu mer ensamma än vi har gjort tidigare.
Det sa Per Bolund, tidigare konsumentminister. Överskuldsättning är ett ämne som vi ofta återkommer till här i Plånboken. Och många menar att det är alldeles för lätt att få ett blankolån. Något som leder till att de som tar ett snabblån med hög ränta ofta har svårt att betala tillbaka. Nu har konsumentombudsmannen vunnit en rättstvist om just det här. Kristoffer Johannesson är biträdande konsumentombudsman och så här säger han om domen.
Ja, det domstolen kommer fram till att just när det gäller den här typen av krediter som omfattar lite mer än det här vardagliga, till exempel om man ska låna till en resa som är lite mer kostsam eller till en renovering eller någonting sånt, då behöver man ta in mer information än man behöver göra annars. Ju större anledning man har att tro att det kan vara svårt för en kund att betala tillbaka, desto bättre behöver man kontrollera det.
För 6 år sedan utfärdade Konsumentverket en varning till företaget OPR Finance för bristande kreditprövning. Bolaget fick också en sanktionsavgift på 5 miljoner kronor. Det här beslutet överklagades och nu har kammarrätten kommit med sin dom som går på Konsumentverkets linje.
Domen innebär att företagen inte bara kan lita på det som står i kreditupplysningar som man hämtar in från externa företag. Man måste hämta in uppgifter direkt från sin egen kund också, om till exempel utgifter och andra kreditåtaganden. Och sånt här syftar ju då till att man ska minska risken för att människor hamnar i ekonomiska svårigheter.
Konsumentverket får nu alltså stöd i sin uppfattning att det inte räcker för ett bolag som lånar ut pengar till privatpersoner att förlita sig till kreditupplysningar. Istället måste företagen hämta in uppgifter direkt från den som söker ett lån, vilket enligt domen inte hade gjorts i tillräckligt hög utsträckning i det här fallet.
De borde ha kontrollerat vilka omkostnader har kunden till vardags ändå. Sånt som man helt enkelt inte kan veta på något annat sätt än att gå tillbaka till kunden själv. För att en upplysning som man hämtar in från till exempel ett upplysningsföretag, alla uppgifter, det har ju en viss ålder, de är inte dagsfärska. Det kan hända ganska mycket mellan det att en sån upplysning inhämtas och att en kredit lämnas.
Och då säger du, gå direkt till kunden. Vad rent konkret borde det här företaget och andra bolag i samma bransch göra? På vilket sätt ska de gå till kunden och liksom kolla hur deras ekonomi ser ut?
Man behöver säkerställa att kunden kan betala tillbaka. Och då måste man som företag ställa sig frågan, vilka uppgifter behöver jag för att göra det här? Och det kan vara lite olika i olika sammanhang. Men man bör i vart fall fråga kunden om vilka utgifter kunden har på löpande basis och vilka andra, bland annat kreditåtaganden som man har.
Men det kan alltså räcka med att ställa frågor. Man får i så fall lita på vad de säger.
Det ingår ju i systematiken att man måste ju lita på att kunden talar sanning naturligtvis. Det räcker ju inte att enbart fråga kunden. Man måste komplettera det med andra uppgifter också. Till exempel som man gör genom en kreditupplysning. Hela problemet här är ju att kreditupplysningen inte ger den fullständiga bilden. Och den bilden kan man då bara komplettera genom att ställa frågor direkt till sin kund.
Vad får det för konsekvenser för konsumenterna om kreditbolagen inte kollar upp kundernas ekonomi?
Det skapar stora problem. Det är mycket problematiskt om man inte gör det här. Vi vet att snabba krediter som man ger på ofullständiga underlag sätter människor i oerhört svåra situationer. Det leder emellanåt till livslånga skuldsättningsproblematiker. Stora lidanden för den som inte kan betala tillbaka. Och då är det högst angeläget att samhället arbetar för att människor inte ska behöva hamna i såna här situationer. Och det gör vi bland annat genom krav på kreditprövning.
Det sa biträdande konsumentombudsman Kristoffer Johannesson, och han intervjuades av Erik Lagqvist. Och efter det här inslaget gjordes fick vi ett mejlsvar från OPR Finance. De skriver att de inte längre tillhandahåller den produkt som domen gäller. De tycker vidare att just i det här fallet är det oklart vilka uppgifter de ska inhämta om konsumenternas ekonomiska förhållanden för att uppfylla kravet enligt konsumentkreditlagen. OPR Finance kommer därför att överklaga kammarrättens dom. Nästa vecka då kommer plånboken bland annat handla om problem som man kan uppstå när man köper nyproducerade bostäder. Med mig här i studion finns nu nästa veckas producent Maja Åström. Det här börjar med ett mejl hit till planboken@aceradio.se, eller hur?
Det gjorde det. Och det var Gunilla som hörde av sig om ett dilemma som hon och hennes närmsta granne hamnat i. De båda, de hade köpt varsitt radhus på ritning. Och radhus då som marknadsförts som att de låg i naturskön miljö med varsin stor uteplats på baksidan av huset.
Just det, så de hade köpt ett hus som bara fanns på papperet.
Jajamän.
Så sen flyttade de in, hur blev det då?
Ja, det visade sig att trafikbuller gjorde att altanen på baksidan, alltså den här uteplatsen, den gick knappt att sitta på. Det går nämligen en väg precis utanför.
Och den bullrar?
Den bullrar.
Men den här vägen, den måste väl ändå ha synts på ritningen?
Ja, det här gjorde den såklart. Och just därför hade vår brevskrivare Gunilla ringt till byggföretaget och frågat om det och den här vägen. Och de hade försäkrat henne att trafikbullret inte skulle vara något problem. Det här trots då att det faktiskt gjorts en bullermätning på platsen. Och bullermätningen som visat på nivåer som överskrider de här riktlinjerna som finns.
Det var alltså enligt de här mätningarna lite för stökigt för att kunna sitta på den där altanen. Men om det är så pass högt ljud från trafiken, måste inte byggföretaget sätta upp ett bullerplank då?
Ja, det är ju det som är frågan, Anna. Och det är precis det vi kollar på då i nästa vecka. För det väcker ju helt klart en del frågor, särskilt kanske för den som är konsumenter ute och funderar på att köpa ett hus på ritning och vill veta hur det är.
Tack, Maja Åström. Vi ser fram emot det nästa vecka. Det går alltså bra att mejla till oss angående konsumentdilemman. En del av era mejl går vi vidare med och tar upp i programmet planboken@sverigesradio.se. Det handlar om sidorutor på Tesla-bilen som plötsligt åker ner under färden, felmonterade dörrar och en baklucka som läcker. Det här är några av de fel som kunder anmält till Allmänna reklamationsnämnden. Och trots att bilägarna har fått rätt i ARN har Tesla vägrat att följa besluten. Claes Skarin, du är reporter på tidskriften Vi Bilägare och du kom precis in i studion. Det är du som har granskat och gått igenom de här anmälningarna. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad handlar det här om?
Ja, jag har gjort en sammanställning då av samtliga fall i Allmänna reklamationsnämnden där kunderna har fått rätt. Och det ska vi väl inleda med att säga att det inte är ovanligt att bilhandlare och bilverkstäder hamnar i ARN. Särskilt de som omsätter mycket och har stort flöde.
Men är det mest extra många anmälningar mot just Tesla?
Nej, det tycker jag inte. Men det som har skapat rubriker, det är ju att de till skillnad från övriga väljer att inte följa nämndens beslut. Och de besluten är ju tagna utifrån svensk lagstiftning.
Att man inte går på ARNs riktlinjer då? Har du sett det tidigare i bilbranschen?
Alltså, Jag tittade faktiskt på första halvåret 2024 och där har ARN 70% följsamhet. Men min erfarenhet är att de...
Gällande just bilbranschen då? Alltså, eller överlag?
Överlag.
Ja.
Och det gäller ju även motorbranschen då som jag bevakar. Men det jag har sett historiskt det är att det är de som inte följer ARNs beslut, det är ju ljusskygga verksamheter som knappt vet vad ARN pysslar med. Och det man ska komma ihåg är ju att branschen har ju tagit ett beslut och har en branschpraxis att följa ARNs beslut. Och alla de här medlemsorganisationerna som finns i Sverige där bilhandlare och deras verkstäder är medlemmar, de har krav på att följa ARNs beslut. Annars blir man utesluten som medlem. Och branschförbunden också ser till att kunden inte går lottlös, utan de hjälper kunden om det är så att deras medlem trots allt väljer att inte följa beslutet.
Men om vi tittar på de fall där Tesla valt att inte gå på ARNs linje, har du sett någon mönster där?
Ja, det är ju alltså drygt 100 fall på 2 år där Tesla har en tvist med sina kunder. Och som sagt, det sticker väl inte ut. De säljer enormt mycket bilar. Jag har då kikat på 22 tvister. Och det är ju då 14 fall där Tesla har valt att följa ARNs beslut. Men 8 där man då vägrar. Och det jag kan se är skillnaden däremellan, det är beloppen. Det handlar om återköpa bil och väldigt kostsamma reparationer för Tesla. Så att det handlar helt enkelt om pengar.
Så när det handlar om höga belopp, då väljer man att inte gå på ARNs rekommendationer helt enkelt.
Ja, det är det jag har sett i de 22 fall jag har gått igenom.
Men inte nog med då att Tesla valt att inte möta kunden och ersätta skadorna. Istället så har man kommit överens genom förlikning och tagit till ett annorlunda grepp. Berätta.
Ja, det är ju det här att jag fick tag på 4 av de här 8 bilägarna. Och det stod ju klart ganska direkt att de ville absolut inte prata med mig, utan de hade skrivit på avtal, vilket de även nämnde att...
Alltså avtal om vad då?
Ja, sekretessavtal och tysthetsavtal då. Och,
så de kanske ville men inte fick prata med dig?
Nej, men precis. Det kom ju fram ganska fort att jag har en del att säga, men tyvärr så får jag inte. Det var en kommentar och sen så pratade jag länge med en annan som hörde av sig dagen efter och sa att jag, som du förstår, så måste du ta ut domen ur tingsrätten och där står det jag kan säga.
Är så, det någonting du har sett tidigare, att bilföretag skriver sekretessavtal med kunder?
Att man gör upp i godo är inte helt ovanligt, men då handlar det om bilhandlare som ändå har ersatt kunder som är missnöjda med en dålig produkt. Men det här att man väljer förlikning efter att ha vägrat att följa ARNs beslut, när då kunden hotar med att gå vidare till tingsrätten, det är ju helt unikt.
Vi har såklart sökt Tesla, men de har inte återkommit till oss. Vad säger det här om Tesla som bilmärke, tänker du?
Ja, alltså, det är ju många... Min uppfattning om Tesla-ägarna är ju att de ser ju inte Tesla som en biltillverkare utan snarare som ett techbolag. Och det, redan tidigt så drog det ju till sig väldigt teknikintresserade personer. Och jag har väl tyckt att man kan se att bilägarna är inte de här klassiska bilintresserade människorna utan de är intresserade av varumärket främst. Och det har ju också skapat en extremt hög lojalitet hos ägarna.
När det gäller konflikterna med kunderna ARN, det är inga små slantar vi pratar om här. En Tesla kostar mellan 700 000 upp till 1,5 miljon. För den som nu går bilköpartankar, vågar man satsa på en Tesla, tycker du?
Ja, jag tycker inte att ett bilköp ska innebära några risker överhuvudtaget. Det ska inte handla om vem som vågar mest, utan... Det är det vi försöker svara på varje dag på vid bilägare och dessutom har vi ju faktiskt ett långteststall där vi har haft en Tesla Model 3. Och utifrån de snart 14 000 mil vi har kört med bilen under 5 år så anser jag att det finns betydligt bättre alternativ. Och då utgår jag från högre kvalitet, ett bredare utbud av verkstäder och då, som vi är inne på här, framförallt ett bättre kundbemötande.
Tack Claes Skarin, reporter på tidskriften Bilägare.
Tack så mycket.
Det var allt för programmet idag. Producent var Erik Lagqvist, reporter Erik Gardén. Jag heter Anna Berg. Hej då.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.